Vibery Audiobooks presenterar Deras sanning är inte min. Skriven av Irene Engelin. Uppläst av mig, Åsa Persson. Förord. Detta är den sanna berättelsen om mitt liv med Torgny och hur det slutade med flera vårdnadstvister och med en missbedömande socialtjänst. Där deras sanning blev den enda rätta. Denna berättelse är så viktig att berätta. Jag hoppas kunna hjälpa andra mammor och pappor som hamnat i svåra situationer, liksom jag. De myndighetspersoner som satte mig i denna fruktansvärt svåra livssituation hoppas jag läser och begrundar att de inte kan vara partiska utan måste lyssna lika mycket på båda parter. Det tog mycket på krafterna känslomässigt att skriva denna bok. Skrivandet var delvis en bearbetning för ett avslut och delvis för att återberätta det som hänt mig. Jag fick gå tillbaka till händelserna med hjälp av dagboksanteckningar jag hade för tiden. Hur skrev jag? Hur formulerade jag mig? Vad hände? Hur kände jag? Vilka personer var inblandade? Vem sa vad och till vem? Jag sparade många av bilderna tagna på hotfulla sms och mejl som jag fått från Torgny. Jag blev tvungen att återberätta stora delar av utredningar från socialtjänst, familjerätt och domstolsutdrag för att delge läsarna en så korrekt beskrivning som möjligt om vad som faktiskt hände. All text är autentisk, tagen ur verkligheten. Utredningar är återgivna ord för ord, om inte ... anges som visar att text är överhoppad. Alla namn är finierade. Tidsramar, platser och berättelser är också ändrade för att skydda alla inblandade. Fotnoter hittar du längst bak i boken. Ett. Uppväxten. Strax innan jag träffade Torgny dog min biologiska mamma Gunilla i cancer, endast 44 år gammal. Min mamma Gunilla och jag hade ett komplicerat förhållande till varandra. Jag blev redan vid 3 års ålder tvångsomhändertagen av socialtjänsten och blev satt i olika familjehem och barnhem. Från 7 års ålder hamnade jag i rätt familjehem och fick stanna kvar i många år framåt. Dessa familjehemsföräldrar, Agneta och Anton, blev som mina föräldrar och jag den dotter som de inte fick. Jag kom till dem en tidig vårdag i april. De bodde på landet en bit utanför Göteborg. Jag kom dit tillsammans med min mamma och socialtjänsten för att hälsa på. Grusvägen verkade aldrig ta slut och i änden på vägen låg huset. Där skulle jag tillbringa hela min resterande barndom och uppväxt. Jag kände mig en gång i mitt första möte med Agneta och Anton att här ville jag bo. Mamma var psykiskt sjuk och kunde inte ta hand om mig som liten. Hon misshandlade mig både fysiskt och psykiskt. Förskolepersonal såg hur illa psykiskt nedbruten jag blev av mamma. Jag var livrädd för allt, som mörker och när någon höjde rösten. Jag reagerade kraftigt när någon höjde armarna, som om någon var på väg att slå mig. Anledningen var att mamma kunde få vansinniga vredesutbrott på mig och börja slå när jag råkade tappa ut lite mjölk på golvet. Jag blev handgripligen kastad in på mitt rum och dörren låstes utifrån. Glödlampor togs bort så att jag inte kunde tända några lampor i mitt rum. Jag blev fruktansvärt mörkrädd. Blommorna som var prydnad på fönsterbläcket gjorde hemska monstervarelser i mörkret i taket från reflexer från gatlamporna utanför. Jag blev lämnad ensam i flera timmar i lägenheten medan mamma var ute och roade sig och dansade vid polketten och rondo vid Liseberg. Mamma hade en väninna som känt mig i hela mitt liv. Mammas väninna, Dagmar, berättade en del av de hemskheter mamma utsatte mig för. Jag var alldeles för liten för att minnas. Enligt Dagmar led jag av brist på kärlek. Mamma hade svårt att knyta kontakt med mig. Det lilla barn jag var behövde närhet, kramar och en famn som höll om mig. Där fanns Dagmar som ofta tog mig i knät, kramade och vischade och sjöng för mig. Grannar reagerade när de hörde mina hysteriska...